En av Europas intressantaste dansgrupper, dansteater Wuppertal, gästspelar nämligen som bäst på Dansens hus i Helsingfors. Och vår teaterredaktör Thomas Jansson och vår kulturredaktör Jenny Jägerhorn, som också själv är tidigare före detta professionell dansare och danskritiker. Ni har sett det här verket Folmont, alltså fullmåne, och det här av den legendariska koreografen Pina Bausch. Och det verkar som att väldigt många är väldigt ivriga för det här, för tre kvällar sålde slut på noll tid. Fick ni vad ni hade hoppats på, tycker ni, då ni såg det här?
No, jag är nog både helt golvad, men samtidigt också kanske lite kluven. Att det är ett sånt väldigt berörande verk om mänsklighetens stora kontraster, både med bizarr humor och sen samtidigt någonting väldigt vackert och magiskt. Men jag hade kanske så grymma förväntningar inför, att det brukar bli ibland så här att man sen ändå hittar saker som man lite stör sig på.
Jag hade nog också enorma förväntningar, vilket jag inte brukar ha för när jag går på dans, för att jag är lite av en dansanalfabet, danskonstanalfabet. Men det där, jag skulle säga att till 90% så uppfylldes nog mina förväntningar. Det fanns så många på något sätt enskilda, vackra, sköna ögonblick som jag kunde bära med mig sen.
Mm. För er som är invigna i dansens värld, och speciellt Jenny för dig som är före detta professionell dansare, så den här legendariska koreografen Pina Bausch är ju säkert ett väldigt bekant namn för dig, men för oss som kanske inte är så bekanta med just den här koreografen, så kan ni berätta lite, vem är Pina Bausch?
No, många kanske känner till henne från Wim Wenders Oscars-nominerade 3D-film Pina, där man just presenterar många av hennes mest kända verk för den breda publiken. Och sen så hon också figurerat i Pedro Almodovars film Tala med henne, där ett av hennes mest kända verk Café Müller var med också på ett hörn. Och hon är känd för att visa människans hela stora känsloregister. Hon är den moderna dansens pionjär på många sätt. Dansteaterns förgrundsgestalt och har ja, alltså en av de där riktigt stora namnen inom den internationella dansscenen och en av världens främsta koreografer. Hon var tysk, men hon dog ju alltså 2009, tre år efter att det här Folmont fick sin premiär. Men man kan säga att hon har påverkat dansscenen så väldigt mycket och det där, ja, och gör det fortfarande, fast det har gått många år sedan hennes död.
Det ser man ju också i och med att det här 16 år gamla verket såldes slut på nolltid i Helsingfors. Att hon, och att det här verket lever så länge som många av hennes verk gör, så speglar ju också den här betydelsen. Och det som för mig som kommer från teatervärlden gör henne speciell är just att hon också har varit stor för en teaterpublik. Hon hör till de allra första som liksom lyckades överbrygga den här ravinen som finns, eller åtminstone fanns, mellan teaterkonst och danskonst. Och jag själv har haft lite av den här teatersjukdomen som ger sig uttryck i att jag som åskådare intellektuellt vill förstå det som jag ser på en scen. Och danskonsten är inte riktigt sån att man så där, ja, den där gesten betyder det där. Och i alla fall har jag känt så att jag förstår inte riktigt vad som händer där på scenen. Men just Pina Bausch har varit speciell för mig. Jag råkade vara i Berlin då hon fick ett jättestort teaterpris 1997. Och där spelades ett par scener ur hennes koreografier upp. Och då satt jag där i publiken och märkte att hej, att man kan ju faktiskt njuta av det här utan att nödvändigtvis kunna sätta fingret på vad det betyder, för att det är så liksom elegant och vackert och känsloladdat i sig. Så det där, ända sedan 1997 har jag faktiskt väntat på att få se en föreställning, en hel föreställning av henne live, och det fick jag nu då äntligen.
Mm. Du beskriver det väldigt bra det där, Thomas Jansson, just det här med att man kanske inte behöver förstå det, för det tror jag att många kanske tänker emellan att måste jag förstå mig på den här konstformen för att kunna uppskatta den, så det känns tryggt även för oss vanliga gatudallare, till och med du som vet, du har sett över 1000 teaterföreställningar emellan, är sådär att vänta pass nu, att vad var nu det här? Hey, men ni såg alltså båda finlandspremiären igår. Hur kommer det sig att ni båda var där fast ni kommer lite så där från olika områden?
No, det började egentligen i våras när vi diskuterade dans i Kulturpodden och Thomas avslöjade att han har lite svårt med dans.
Mm. Det var den här teatersjukdomen.
Ja, just det här att teatermänniskan ofta vill ha det här narrativet, berättelsen. De liksom fattar storyn. Men Pina Bausch gillar han. Och så kom vi överens om att jag ska ta med honom till den nyöppnade Dansens hus och se något riktigt bra i dansväg. Och kort därefter så meddelades det sen att det är just Wuppertal och Pina Bausch Folmont som kommer till Helsingfors. Då,
ja, det måste jag ju komma med.
Absolut. Mm.
Förstås. Ja. Hur ska ni då beskriva det här verket, Folmont eller Fullmåne på svenska?
No, det är ett verk som jag åtminstone fick lust att hoppa med i själv på scenen och ta del i de här vattenlekarna. Det ser ut som att de skulle verkligen ha roligt på scen. I centrum av scenen och scenografin så har vi ett stort stenblock och vatten. Alltså både i form av någon sorts sjö där de simmar och skvätter omkring med vattnet och det där. Och sen i form av regn som smattrar ner från taket. Och det blir alldeles hisnande vackert. Verkligen vackra sådana scenbilder ibland. Och jag tänker att ja, alltså hon använt också vatten tidigare i sina verk som en del av hela föreställningen. Sen i Våroffer, som är ett av hennes tidiga verk till Stravinskis musik, så där är det en jord eller torv som är ett scenelement. Men jag tänker att det här vattnet kanske, eller de här vattendropparna som porlar ner från himlen kanske också på något sätt kan ses som månsken och fullmånen som det då handlar om, eller titeln på verket, så gör ju oss människor kanske lite så här galna ibland, sägs det, att i det här verket så ger de här dansarna sig hen åt olika känslostormar där det är ensamhet och kärlek, störst, skratt, gråt, apati, alltså allt finns där, de här stora känslostormarna då, va? Och det där, det är inte bara liksom en berättelse utan många olika, det finns många olika människotyper och karaktärer som man kan känna igen sig i.
Det som jag slogs av var de här ytterligheterna som möts. Dels att det kan komma in en dansare som bara är där ett kort ögonblick, 10 sekunder lång scen och försvinner, och så kommer det en ny dansare, kanske igen en kort scen, och så kommer det en ny som har ett långt solo. Kort och långt möts, stora känslor, djupa känslor, men också komik. Det var en scen där en dansare kryper omkring på alla fyra och så kommer en annan och sätter ett ljusrött tygstycke på den här människan och så vänder han sig mot publiken och säger Valean punainen panteri på en sån här, alltså på finska. De hade lärt sig många, många finska ord faktiskt, för det är också Pina Bausch känd för, att i hennes koreografier så kan också dansarna tala. Så den här komiken och lustigheten och lekfullheten, en enorm stark lekfullhet som genomsyrar på något sätt allt, berörde mig starkt. Och sen den här som Jenny var inne på, den här användningen av vattnet, den kan vara lite klyschigt att kvalpa omkring med vatten, men vatten är ett enormt effektfullt element och här använder man den maximalt, alltså dels för att det fanns så otroligt mycket vatten. Jag tror aldrig sett så mycket vatten på en finländsk scen tidigare. Det är också typiskt Tyskland att man gör vansinniga saker med scenografien. Men hur man lyckades då förvandla det här vattnet ibland som en liksom semester simbassängpool till stormande hav, då massa dansare tog sådana ämbar och tog vatten i det och kastade mot det här stenblocket. Och det låter också lite klyschigt då man säger det så här, men då jag satt i publiken och såg det här så var det oerhört effektfullt. Så liksom mycket sådana scener berörde mig nog enormt starkt.
Nej, jag fäste mig också med den här lite bizarra galna humorn är verkligen medryckande och hon ironiserar sådana allmänmänskliga drag och stora personligheter. Och när hon skapade det här verket ursprungligen så har ju haft ett visst gäng som hon har gjort det här tillsammans med, antagligen så att hon har gett olika liksom uppdrag och sen får de här dansarna själv tolka via sina egna känslor och testa liksom olika saker. Men här var till exempel den här ena dansaren som var jättevacker med en lång blommig klänning och så gnagar hon på en morot och samtidigt som hon klatschar sig med en bygel på rumpan och så där, vad ska det liksom symbolisera? Det finns mycket sådana här jättetokiga scener och så här, jag tänker också att när det här gänget byts, det är en ny generation dansare som nu tar över och sen kan det hända att tänker jag ibland att det lite faller bort någonting av den här ursprungliga karaktären som själv har varit med och skapat det här verket och haft någon tanke och sen har hon bara sagt, men det här håller vi. Och sen kanske det inte alltid riktigt sitter med nästa gäng utan man funderar att men vad var det här? Det som jag också kom att tänka på att hon har, många av de här kvinnorna har sådana här långa silkiga aftonklänningar i olika starka färger och ett hår är löst, ett hårsvall som det både dras i och håret skvätter med det här vattnet liksom och formar olika sådana kaskader i luften och det är visuellt ganska häftigt det också att kvinnorna är liksom, de har högklackade skor, rödmålade läppar och är så här jättesuperkvinnliga, lite så där som en romantisering av kvinnan på, vad ska man säga, 20-talet, 50-talet. Mm. Men männen igen, så de kan vara ibland lite så där, vad ska man säga, toffelhjältar. Alltså så där de kan fungera som en stol. Och, det där. Det var en scen till exempel när en av de här kvinnorna bad en man trä på henne BH:n och sa att du har 10 sekunder på dig. Du gör det alldeles för långsamt, nu tar vi om det. Okej, okay, nu kunde du det på 3 sekunder och och så här att det där, hon leker med sådana olika teman.
Ja.
Och det hör man ju att det är mycket teaterelement här.
Mm. Ja, så kanske öppnar upp det också lite för en teaterkritiker som dig, Thomas. Thomas Jansson och Jenny Jägerhorn, kulturredaktör här på Svenska Yle, har alltså med mig. Och legendariska koreografen Pina Bausch verk ses nu på Dansens hus i Helsingfors. Ni sa här att inledningsvis att hon var en pionjär inom danskonsten, den moderna dansen. På vilket sätt så lever hennes arv kvar?
Men det finns ju den här Wuppertal, hennes dansgrupp då, som fortfarande är en betydande dansgrupp i Europa. Och då har liksom, de framför fortfarande hennes verk, men så är det också nya krafter, nya koreografer som men har tagit över lite grann eller framför sina verk. Och vissa av dem, till exempel en sån här Dimitris Papaianou, som har tagit det till nästa nivå, liksom det här hennes arv. Det är kanske ännu lite mer teatraliska och spännande och speciella och bizarra. Och en sån här norsk Allan Lucien Öje som nyligen hade en koreografi på Parisoperan som var ganska omtalad och jag fick väldigt fin mottagning. Sen så man kan kanske säga att det här verket då från 2006 och det är då 16 år sedan att på samma sätt som man ibland kan reagera på äldre tv-serier, att det börjar kännas lite så där utdraget och långt i vissa sekvenser. Att här i början av den här föreställningen så var det ganska snabba sekvenser och snabba scenbyten och så här. Men sen blev det efter pausen sådana ganska utdragna scener som man kanske idag, när man är van till exempel via filmer och så här snabbare klipp, så hade jag önskat ett lite snabbare tempo. Att, ja, där ser man att liksom danshistoriskt är det ett jätteviktigt och betydande verk. Men sen har vissa koreografer tagit vissa av hennes idéer vidare och gjort någonting nytt och ännu mer. Det finns till exempel en scen där två killar håller på att slänga stenar på varandra så att de ungefär prickar varandras hjärta och sen ska den andra hinna undan för att inte skada sig. Och så har jag hört en annan koreograf som men det är lite mjäkigt med små stenar. Vi tar tegelklossar istället så är det riktigt farligt på riktigt.
Ja.
Och sen så finns det till exempel Alexander Ekman, en riksvensk känd koreograf som också har använt sig mycket av det vattenelementet och i sin uppsättning av Svansjön. Och så var det ganska mycket diskussion då Beyoncé också mer eller mindre kopiera det här hans. Men att vem som sen, vet du, har lånat av vem, att hur förhåller man sig till det här plagiat och vad är hyllning eller homage till någon annans verk.
I alla fall är det ju spännande att ett 16 år gammalt verk fortfarande lever. Att det är ju inte så jättevanligt inom scenkonst att, jag menar, jag som kommer från teatervärlden att tänka sig att någon sån här riktigt häftigt 16 år gammalt verk fortfarande skulle finnas på scenen. Det är ju lite museum över det här, men jag vet inte om det är dåligt, för det, jag tycker också det är fint att man kan, som jag har aldrig sett henne tidigare, på det sättet en koreografi av henne. Att jag fortfarande har möjlighet att se någonting som dock har spelat en så stor roll för dansvärlden. Mm. Det tycker jag bara är fint.
Så det var ett riktigt lyckat drag det där av dig, Jenny Jägerhorn, att du tog med Thomas Jansson för att titta på den här föreställningen. Det var säkert en härlig upplevelse.
Och det var ju alla, alltså det var hela danseliten på plats och stående ovationer, vilket tydligen nu för tiden så där lite alla mellan Europa är ett. Ja. Men får jag ändå alldeles kort nämna att för den som inte har möjlighet, det var alltså en slutsåld föreställning, så kan, om du befinner dig i Helsingfors, så kanske du kan ta dig till Dansmuseet på lördag, för att där kommer nämligen Pina Bausch och hennes arv att diskuteras från och med klockan 16 för den som är intresserad.
Fint. Tack för det här, Jenny Jägerhorn och Thomas Jansson.
Tack. Din radio. Yle Vega. Yle.